Podplay.
Sverige har en regeringskris efter en historisk misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven. Hur ska den krisen lösas? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling.
Omröstningen har utfallit med 181 ja, 109 nej, 51 avstår. Jag konstaterar att kammaren har bifallit yrkandet om misstroendeförklaring mot statsministern.
Ja, nu ska vi prata med DNs politiska kommentator Eva Stenberg om det politiska läget i Sverige. Välkommen Eva.
Tack så mycket.
Du, väldigt kort här bara, vad var det som hände på måndagen?
Ja, det blev en... Regeringen fälldes trots att ingen hade trott att det skulle vara möjligt nästan bara för en vecka sedan. Det har varit en process som har gått oerhört snabbt och som har varit väldigt dramatisk och som ledde fram till att Stefan Löfven fälldes med en ganska bred marginal. Och nu måste han antingen avgå eller utlysa ett extra val.
Mm. Ja, Stefan Löfven fick 181 röster mot sig under omröstningen om en misstroendeförklaring i kammaren. Varför avgick han inte med en gång?
Han vill överväga sina alternativ och han vet ju inte om han skulle kunna bilda en ny regering och komma tillbaka som regeringen Löfven 3, för han har ju haft två tidigare. Det har hänt förut. Det var inte exakt samma sak, men det var ganska likt när Ingvar Carlsson var statsminister på 90-talet och ställde en kabinettsfråga, som det kallas. Han sa, om ni inte accepterar det här förslaget så avgår jag. Det innehöll bland annat ett strejkstopp och då röstade VPK, Vänsterpartiets företrädare. Jag tror de inte hade tagit bort KT ur sitt namn då, som de hette VPK. De röstade emot det här förslaget tillsammans med övriga oppositionen. Och då följde och regeringen avgick. Men det dröjde inte så lång tid så återuppstod Ingvar Carlsson som statsminister och lyckades få riksdagen med sig på att regera ett år till. Och det är väl frågan om Löfven skulle kunna göra om, men det ser ganska kärvt ut. Men han ska göra sitt bästa för att förhandla och sondera om det går. Och om inte det går så ska han fundera över om han ska utlysa ett extra val. Han har en vecka på sig att göra det i sådana fall. Sen kommer han att bli avsatt varken han vill eller inte.
Stefan Löfven, han har ju, precis som du var inne, det här är möjligen då en tredje version av regeringen. Men han har ju varit igenom många kriser förr och lyckats navigera genom dem hittills. Alltså, vad skulle du säga om statsministern? Hur fungerar han i kris?
Ja, han är en fiffig förhandlare. Han är lite som en politikens Harry Houdini, att han lyckas bryta sig ur fällor. Men ganska ofta gör han det till ett väldigt högt pris. Han har två gånger regerat på sina motståndares budget med deras förslag istället för sina egna. Han har offrat två ministrar för att få sitta kvar och han har gjort en mängd eftergifter i januariavtalet som många hade trott var omöjliga för en socialdemokrat, som till exempel att sänka skatten rejält för de som tjänar allra mest.
Det här kan ju vara hans svåraste sits hittills då. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar, hon har ju varit aktiv inom just bostads- och hyresfrågor som det här ju faktiskt handlar om. I många år, länge lokalt utanför Stockholm. Så här sa hon i samband med omröstningen.
Det här är en väldigt tung dag idag. Det är inte vi som har lämnat den socialdemokratiska regeringen. Det är den socialdemokratiska regeringen som har lämnat oss och svenska folket.
Alltså, flera bedömare såg ju snabbt att regeringen underskattade kraften i Vänsterpartiets ståndpunkt i just hyresfrågan. Hur kunde Socialdemokraterna missa det här, Eva?
Ja, de trodde att Vänsterpartiet skulle vara som de mestadels har varit under sin historia, att de vill inte gå ihop med yttersta högern. De vill inte göra någonting tillsammans med ett parti som ligger längst ut på högerkanten. Så därför trodde inte regeringen, det är i alla fall min bedömning, att de trodde inte på att Vänsterpartiet verkligen skulle rösta på en sverigedemokratisk misstroendeförklaring. Men det gjorde ju faktiskt Vänsterpartiet till mångas förvåning. Och som vi hörde, Nooshi Dadgostar lägger ju den här skulden då på Socialdemokraterna. Men det var ju en felkalkyl. Vänsterpartiet har ju visat under mandatperioden. De har ju tidigare gått ihop med Moderaterna och Kristdemokraterna och även fått stöd av Sverigedemokraterna för att till exempel bromsa regeringens reform av Arbetsförmedlingen och göra om budgetposter och så. Så att det visar sig att Vänsterpartiet var beredda att löpa linan ut. Men de andra partierna trodde ju allihopa i princip att Vänsterpartiet bara ropade vargen kommer, men att det aldrig skulle komma någon varg. Att det här bara var ett tomt hot för att försöka driva igenom sin vilja.
Men om man ser till Vänsterpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna, då gick ju Socialdemokraterna med på att utesluta vänstern i samband med januariavtalet. Det betyder ju att man prioriterar samarbetet med Centern. Centern verkar just nu inte ha något alternativ än Socialdemokraterna så länge Moderaterna och Sverigedemokraterna är på talbar fot med varandra. Så hur viktiga är Socialdemokraterna och Centerpartiet för varandra?
Ja, de är jätteviktiga. Annie Lööf försöker ju skaffa sig alternativ, för det är ju så hon har fått stort inflytande. Hon har ju fått igenom många punkter i det här januariavtalet som regeringen vilar på. Bland annat den här punkten som Nooshi Dadgostar nu har krävt ska strykas. Det var ju också ett viktigt krav från Centern och Liberalerna att man skulle ge fastighetsägarna större frihet att sätta hyror i nyproduktion. Så att det här är otroligt viktigt för Centern att ha kvar en stark position. Men de har ju inte så många val längre. Men de vill ändå inte säga, ja men det är du och jag Stefan. Det vill inte Annie Lööf säga. Utan hon vill försöka hålla den här mittenpositionen. För Stefan Löfven är Annie Lööf helt oundgänglig. Därför att han kan inte få regera utan stöd av något mittenparti om det inte sker en stor opinionskantring i Sverige.
Hur kommer det så då egentligen att Centerpartiet vägrar prata eller förhandla med Vänsterpartiet?
Det har delvis blivit en effekt av att de inte pratar med Sverigedemokraterna. För det var ju, de har ju faktiskt ingått till exempel en energiuppgörelse med Vänsterpartiet. Så det har ju hänt att de har pratat med Vänsterpartiet. De har vunnit enighet i försvarsberedningen och varit överens i många frågor också med Vänsterpartiet och i olika parlamentariska utredningar. Så att de har ju pratat med varandra tidigare. Men när man bestämde sig för att isolera Sverigedemokraterna, då bestämde man sig samtidigt för att Vänsterpartiet, som hade brutit sig ur sin långa gamla karantän genom historien som kommunister, att de skulle tillbaka i karantänen så att säga. Och det var lite ironiskt, för det var faktiskt Liberalerna som krävde att man till och med bokstavligen skulle skriva in i januariavtalet att man inte ska ge något inflytande alls till Sverigedemokraterna eller till Vänsterpartiet. Och det kallas då lite slänget av Vänsterpartiet för förnedringsklausulen. Och det har lett till att det har varit väldigt svårt att ta sig ur den här regeringskrisen, för det har ju inte gått att förhandla ordentligt med Vänsterpartiet. För det står ju i januariavtalet att man inte ska göra det, och det har dessutom retat gallfeber på vänsterpartisterna. Men det här var ju Liberalernas förslag, och nu står ju Liberalerna och säger att det här var ju en usel idé att isolera ytterkantspartier, så kan man ju inte göra. Det var jättedåligt, det är därför det har fallit, men det var ju faktiskt de som skrev in det från början. Så att det är någon slags ödets ironi nu då att Nyamko Sabuni nästan varenda gången har kommit att den här krisen har tagit upp det här att det är så dumt att isolera ytterkanter när det var hennes parti som drev igenom det.
Ja, men det är ju jätteintressant. Liberalerna var ju då en del av januariavtalet. Men Sabuni har ju gjort klart att de Liberalerna inte kommer att fortsätta det där samarbetet. Och Liberalerna bidrog inte heller på måndagen till att fälla regeringen av respekt för det här avtalet. Men nu vill ju Sabuni hellre ha en borgerlig regering. Samtidigt så har ju Liberalerna usla opinionssiffror. Hur tror du nu att ledningen för Liberalerna tänker?
Ja, de sitter ju i en jättesvår situation, för de har väl en insikt som säger vi gör vad som helst för att slippa ett extraval, till och med hjälpa Stefan Löfven. Men skulle de ge efter för det, då ligger de troligen ännu sämre till, därför att hela deras omsvängning baserar sig, eller mycket av den ska jag säga, baserar sig på en analys av att de kommer att få stödröster från moderater och kanske från kristdemokrater, beroende på hur de ligger till, i en valrörelse. Och det bygger ju också då på att de verkligen pekar ut Ulf Kristersson och säger att vi tillhör Ulfs lag, det finns ingen tvekan, vi skulle aldrig hjälpa Stefan Löfven igen, vi har lämnat det bakom oss. Så att om de ger någonting till Stefan Löfven, då sänder de ju signaler till väljarkåren att det inte riktigt går att lita på Liberalerna, vilket lag de tillhör, och då får man ju inga stödröster. Så att de sitter i ett skruvstäd och ligger väldigt illa till nu om det skulle bli ett extra val.
Vi ska alldeles strax prata lite mer om vad som händer nu.
Mm. Det här är ju en högst tillfällig majoritet som har skapats. Det är en grupp partier som enbart röstar bort en regering, men som har skilda uppfattning i sakfrågorna och som saknar vilja och förmåga att lägga fram ett alternativ till regeringen.
Ja, det där var statsministern Stefan Löfven. Vi pratade med Eva Stenberg, DNs politiska kommentator, om läget i svensk politik. Bortsett från att det är nytt då att avsätta en statsminister, vad skulle du säga, vad talar för att det här är början på en ny era?
Ja, det finns ju några moment. Dels är det ju att vi har ett så skakigt läge med 8 partier i riksdagen, så att det är väldigt svårt att bilda regeringar, det kan man ju se. Men sen tror jag att nu Nooshi Dadgostar och Jimmy Åkesson i förening har brutit den här principen om att isolera en ytterkant eller 2 ytterkanter. Att det här var nog slutet på det. Det kommer inte att fungera i fortsättningen efter det här. Och det gör också att Stefan Löfvens maktkalkyl blir annorlunda, för innan har han ju tänkt att han kan regera där lite mer åt mitten, när han har några till vänster och sen några som är ett större lag till höger. Men då funkar det just då mitt emellan, om man tänker att de kommer ju aldrig gå ihop. Men nu är det ju det de gör, och det manifesterades ju idag, så att det är helt andra villkor att styra. Och Stefan Löfvens chans att komma tillbaka, som Ingvar Carlsson vi pratade om för länge sedan, det är ju att Centern skulle samarbeta med Vänsterpartiet, och det sitter väldigt långt inne. Och lyckas han inte övertyga Annie Lööfs parti om det, ja, då går vi troligen mot ett extraval. Det finns ju också en möjlighet att Ulf Kristersson skulle kunna vinna en majoritet, men ser Stefan Löfven det, så kanske han föredrar att utlysa ett extraval.
Man kan ju tänka sig att det kommer att vara ganska många samtal och sonderingar under veckan som kommer. Om det blir så att talmannen får i uppdrag att sondera terrängen här efter nya statsministerkandidater och så har han lovat att öka takten om han får dirigera här. Vad menar Andreas Nordén med det?
Jo, det har gjorts en mycket intressant utvärdering. Några statsvetare som har gått igenom hela regeringsbildningsprocessen och analyserat varför det tog lång tid och vad som hände. Och en slutsats som talman Andreas Nordén har dragit var att han gav dem lite för lång tid ibland att tänka efter. Han borde ökat pressen lite. De borde inte fått... Jag får med att de tog ett ganska långt jullov till exempel, och de fick 2 veckors betänketid. De borde bara haft en och sådär. Så han har lovat att snabba upp lite. Sen är det väl så att om Stefan Löfven skulle kunna bilda en ny regering, då kommer han troligen att göra den sonderingen nu innan talmannen ens har börjat, så att säga. Så då kan det ju gå ganska fort att visa ett regeringsunderlag, om han nu skulle lyckats övertyga Annie Lööf om att budgetsamarbeta med Vänsterpartiet.
Just det. Om det då blir extraval istället, hur kommer då den här sommaren att se ut, tror du?
Hektisk, troligen intensiv. Det kommer väl, ja, Almedalen blir ju betydligt mer eldfängt. Nu såg det väl ganska ointressant ut fram till idag. Men det kommer ju att bli en valrörelse då, i augusti sannolikt. Och ett extraval, det är ju svårt att säga, det ska ske inom 3 månader. Så att det blir väl då i september eller möjligen i slutet av augusti. För det tar ju ett tag för Valmyndigheten och få ut alla valsedlar, och partierna ska spika valstugor och de ska välja kandidater till lister, och det är en massa saker som ska göras. Så att då blir det väl en ganska intensiv valrörelse där partierna får gå upp i kampanjmod, och man kan ju redan se vissa spår av att de börjar gå upp i valkampanjläge, att de börjar ha en sån retorik.
Och sen, och då kan det bildas en ny regering som då sitter några månader innan det blir dags för den ordinarie valkampanjen.
Ja, den kan väl sitta, ja, inte riktigt, ett år ungefär kan den sitta. Sen får den gå till val igen då.
Men då under den här mellanperioden som vi kan stå inför nu, oavsett då om det blir talmansrundor eller om man förbereder sig för ett extraval, vad händer då med regeringens arbete under den tiden? Det finns ju ganska mycket politik som står och väger lite grann, arbetsrätten kanske inte minst.
Det finns som sagt många beslut. Det finns ju också mycket krishantering som har att göra med pandemin. Att företag har fått stöd, ska de förlängas eller inte, de här stödprogrammen. Och ska Arbetsförmedlingen få mer resurser under sommaren? Det finns en massa sådana här beslut som måste fattas, eller som sannolikt behöver fattas. Och det är nog ett argument som talar för att Stefan Löfven skulle kunna utlysa ett extraval. Därför att gör han det, då kommer det här att vara en vanlig regering fram till valet. Men om Stefan Löfven avgår och talmannen tar över, då är en övergångsregering, en expeditionsminister. Och av tradition i Sverige så har de fattat väldigt få beslut och varit väldigt försiktiga med att på något sätt göra någonting kontroversiellt eller ta några nya beslut eller så. De har bara gjort det mest nödvändiga och kontroversiella.
Men oavsett vad som händer nu då, så blir det ju ett ordinarie val hösten 2022. Och det kan ju vara så att det inte förrän då som man verkligen ser vem som blir vinnare och förlorare på det här. Det finns ju flera partier som ligger under riksdagsspärren idag. Det där kan ju ändra sig, som vi alla vet. Men vad tror du, Eva, om du får spekulera, hur många riksdagspartier tror du att vi har efter valet 2022?
Ja, det är ju en jättesvår fråga, men jag skulle faktiskt kunna tro att vi har 7. Att Liberalerna inte riktigt klarar det här. Men det är väldigt svårt att säga. Men jag läste, det finns en statsvetare som har forskat i stödröstning och som säger att man kan se stödröstning ända ner mot 2% i opinionen, men det bygger på att det här partiet är alldeles uppenbart och jättetydligt att det tillhör ett lag, en statsministerkandidat. Och frågade om väljarna riktigt ser det så, för Liberalerna har ju fortfarande en hel del röda linjer mot vad en moderat statsminister får göra. Den får inte till exempel förhandla en budget med Sverigedemokraterna innan den läggs fram och så. Så att det är ganska oklart om Sverigedemokraterna verkligen till 100% skulle stödja Ulf Kristersson som statsminister, eftersom det ser ut som han och Kristdemokraterna kommer att samarbeta med Sverigedemokraterna. Och utifrån den forskningen så skulle man kunna tro att Liberalerna faktiskt ligger i risken för att bli ett... Det är väldigt ovanligt att partier åker ur riksdagen, men att de verkligen skulle kunna göra det. Och då skulle det väl vara det första partiet sedan Ny Demokrati som åker ur riksdagen, om jag minns rätt. Miljöpartiet har ju också varit utanför, men det var lite tidigare.
Flera av partiledarna faktiskt nu har ju varit med ganska länge. Det inkluderar ju både Annie Lööf och Stefan Löfven. Och ibland så säger man att politik, det handlar ju också om personkemi och personliga relationer. Vi var ju inne på Löfvens olika kriser och så. Hur länge orkar han, tror du?
Ja, det kan man ju fundera på. Han blir ju lite äldre, och å andra sidan har vi ju en president i USA som är betydligt äldre än vad Stefan Löfven är, och som är nyvald. Och vi hade en tidigare president som också var äldre, så att man ska väl inte säga så mycket om åldern. Det är väldigt svårt att bedöma. Den själv säger att han vill fortsätta. Det har ju funnits spekulationer eftersom han var en ganska motvillig partiledarkandidat. Men han har ju övertrumfat dem och ångat på stadigt genom åren, liksom genom lera och dy genom terrängen, så har han liksom gått vidare som någon slags traktor i politiken. Och det ser ut som att han tänker fortsätta med det ett tag till. Mm.
Så avslutningsvis då, Eva, vad skulle du under den närmaste tiden, vad eller vem skulle du hålla ögonen på lite extra?
Annie Lööf, definitivt. Hon har återigen, tror jag, nyckeln till hur den här regeringsbildningen blir. Och man kan ju också minnas, även om det inte alls är det mest sannolika scenariot, men man kan ju se att det finns kanske en liten möjlighet att hon försöker att själv kunna lösa det här, om det nu är så att Stefan Löfven skulle misslyckas helt och Ulf Kristersson skulle misslyckas helt. Så kanske hon ger något förslag. Vi har ju haft en Ullstenregering för länge sedan, en folkpartiregering som var väldigt liten och inte levde så länge, men klarade sig ändå ett tag. Kanske skulle Annie Lööf kunna följa i de spåren, vad vet man, eller bilda någonting annat. Det är inte det mest sannolika, och det är en spekulation, men man ska inte utesluta. Det har hänt förvånande saker i svensk politik förut, senast idag, så att man får något öppet sinnelag där, tror jag.
Vi får all anledning att återkomma till dig, Eva. Tack så mycket för att du var med idag.
Tack.
Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelakai, exekutiv producent Augustin Erba, teknik Oliver Bergman, Bauer Media, och jag heter Sanna Thorén Björling.
Podplay.